Halleluja, Jesus. Tack att du välsignar, heliga Ande. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Ska vi ge dig lovsångsteamet en fantastisk applåd. De gör ett fantastiskt arbete. Underbart att få bara prisa Jesus. Och ni är ett fantastiskt gäng som kommer hit klockan 10 på morgonen. Det här är järngänget. Det är det här som står för väckelsen i Finland, eller hur? Det här är börja, kan ni skriva i memoarerna sen. Det var här det började klockan 10 på morgonen. Oftast så är det en hunger som finns som gör att man kommer. Jag tror att det finns en väldig hunger här efter mer av Gud. Efter mer av Jesus. Efter mer av det som finns. Vore man nöjd så vore man någon annanstans. Då gjorde man någonting annat. Kanske inte beachen, jag vet inte. Inte idag. Men någonting annat. Men nu finns en hunger här inne. Jag känner det i rummet. Det finns en hunger efter ett steg till. Efter en ny nivå. Efter någonting större. Efter någonting kraftfullare. Efter någonting som Gud vill ge in i ditt liv just nu. Gud har någonting. Gud har ett äventyr för oss. Gud vill att du ska få leva i ett liv som är spännande från måndag till söndag. Varför då? Det är för att Gud är mitt ibland oss. Det är för att Gud vill uppenbara någonting nytt för oss varje dag. Jag tror att Gud vill ge dig någonting nytt varje dag. Jag tror att han ständigt kommunicerar till oss. Det vi ska få göra, det är bara få lyssna in och tajma in allt det goda han har för dig. Och jag är här några dagar, jag är jätteglad för att vara här. Jag och min fru och mina tre barn trivs jättebra här i Finland. Fantastisk. Vi är lite jetlaggade. Vi åkte Finlandsfärjan. Men annars är allting bra. För mina barn var ett fantastiskt äventyr att få åka Finlandsfärjan. Och vi trivs så jättefint. Tack. Alla pastorerna här, Stefan och alla som är med i teamet. Är Patrik här också någonstans? Han kanske dyker upp längre fram. Det finns flera pastorer här, Johan också. De jag känner som brukar dyka upp i Sverige. Det är väldigt roligt att få se er allesammans. Så roligt att se er. Härligt gäng. Jag har en fantastisk fru här också. Längst fram. Jag har bara en och det är skönt. Det räcker, jag fattar inte dem så. Liksom. Håller på med annat. Men jag är så glad över min fru. Hon kommer att ha ett seminarium alldeles strax här. Jag skulle bara vilja uppmuntra dig som är kvinna. Att verkligen gå på det. Speciellt du som är lite kanske yngre. Men även du som är äldre. Camilla har en otrolig förmåga att inspirera. Och jag vet att hon har någonting från Gud att säga. Så jag vill bara uppmuntra dig att komma på den här kvinnomöten som är alldeles strax. Camilla leder ett nätverk av kvinnor. Ungefär 200 kvinnor samlas. I Göteborg olika typer av event vi har. Vi kallar det för Sisterhood. Det är kopplat till viss del till Hillsong. Och det är väldigt inspirerande. Så kom och lyssna på Camilla. Hon kommer att ge dig en verkligen stark uppmuntran i att gå vidare och vara en gudskvinna. Det jag ska tala om här några dagar här, det är lite grann om bön. Jag tänker landa i bön faktiskt. Det är för att jag tror att bön fungerar. Jag ska tala om ett ämne som heter bön. Vardaglig vana med mäktig effekt. Så Gud vill föra in oss i en dimension av bön. Jag tror att det vi har fått sett i våran kyrka och det jag sett i mitt eget liv överhuvudtaget. Väldigt mycket grundat just i ett område som är bönen. Mycket av det jag ser av den frukt som jag ser runt omkring mig. Av att det växer runt omkring mig. Att det händer saker och ting runt omkring mig. Att nya ledare liksom växer fram runt omkring oss. Det är en frukt, inte från mitt eget arbete, utan från att jag kopplat med han som är mycket större än mig själv. Att Gud själv har fått visa mig lite grann vad han kan få göra om vi bara tar tid och ber. Ibland så funderar jag på varför det sker saker och ting runt våran tjänst. Vi hade 100 ledare hemma hos oss här i måndags. För 7 år sedan fanns det 2 ledare. Det var jag och min fru. Kanske en till. Men det var över 100 ledare och jag bara funderade på var kom de här ifrån? Och då fick jag ett svar från himlen. Ja, det är för att du har bett om det. Come on. Vi tror att när vi ber så får vi. När vi söker så finner vi. När vi bultar så öppnar sig möjligheterna. Och Gud vill hedra och ära sitt eget ord. Därför att hans ord står fast och är sanningen för oss. Och bönen är en sån del som Gud vill uppenbara för oss mer och mer. Och när vi talar om bön så kan det lätt bli prestation. Men jag skulle vilja hjälpa dig att få upptäcka bönen som en inspiration. Inte ytterligare en börda, och nu ska vi be också. Utan någonting som verkligen, alltså inte sån här finsk svartvit tv-film från 70-talet som jag såg när jag växte upp. Min mamma från Finland. Otroligt långa filmer. Utan vi var tvingade att se de här filmerna för att få någon typ av kulturförståelse vart mina rötter är. Jag är ju halvfinne. Men något sånt plågande ska vi inte hålla på med, utan vi ska upptäcka liksom att det är nya tider. Och när jag kommer till Finland nu så upptäcker jag att det är ju supermodernt. Ni har ju till och med Angry Birds. Det är ju allt. Allt finns ju här redan. Det är ju fantastiskt. Så ska vi föra in dig att upptäcka festen med Jesus. Upptäcka festen i bönen. Upptäcka att allt är möjligt för den som börjar be. Come on. Det finns en otrolig dimension i bönen som Gud vill uppenbara för oss. Och för mig så är bönen väldigt kopplad till just kyrklig tillväxt. Det finns ju många andra saker man kan be för. Men jag är passionerad över att få se kyrkan växa. Jag vill se växande kyrkor. Jag vill se växande kyrkor i Sverige. Jag vill se växande kyrkor i Finland. Jag tror att kyrka kan växa. Vi fick döpa 45 stycken förra året. Och det är underbart. Vi hade bett om att få döpa, vi hade som målsättning att få döpa 40, vi fick döpa 45. Varför då? Det är för att jag tror att vi bad helt enkelt. Vi bad för en siffra och Gud hedrar med att ge oss ännu mer. Vi bad om att få ha tre gudstjänster. När vi började för 7 år sedan så var det en mindre grupp som samlades i Gila som det heter då, idag heter det Connect Church. Och vi bara, Gud, låt oss få se den här kyrkan växa och blomstra. Låt oss bli 500 år 2012. Då var vi 70. Och i förra år så samlade vi ungefär 500 varje söndag i 3 gudstjänster. Varför då? Det är för att folk ber om att Gud ska komma med tillväxt in i vår gemenskap. Och Gud hör bön. Det är för att det fungerar. Så jag skulle vilja bara uppmuntra dig att upptäcka bönens dimension. Vi ska gå till ett text som det står om i Lukas 18, 1-8. Pelle hade sitt bibelfavoritställe. Det här är mitt bibelfavoritställe. Det finns mycket som är bra i Bibeln, men det här är något helt fantastiskt. Jesus, står det i Lukas 18, 1-8, berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. Man kan bara bli trött av det liksom. Alltid be. Utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka som gång på gång kom till honom och sa: ge mig rätt inför min motpart. Till en tid ville han inte, men sedan sa han till sig själv: även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa, ska jag ändå ge den här änkan rätt, därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med sina ständiga besök. Watch out för en beslutsam kvinna. En annan översättning säger så här: annars kommer att banka med gul och blå. Och Herren sa: hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropat till honom dag och natt? Då har han ju lyssnat tåligt till dem. Jag säger er, han kommer snart att skaffa dem vadå rätt. Men ska även människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden? Alltså Gud vill inte bara att du ska upptäcka bönen som en fantastisk möjlighet, utan upptäcka bönens innehåll. Bön sker bäst där det finns en atmosfär av tro. Inte bara behov. Det finns massa behov runt omkring oss. Men när vi verkligen börjar tro på att Gud vill göra en förändring och vi lutar oss in mot det, så kommer Gud att börja beröra på ett alldeles särskilt sätt de områden som vi fokuserar, som han leder oss in i. Det här är en text som jag tycker är väldigt intressant och spännande. Det handlar ju om egentligen en antibild på Gud. Alltså så ond som domaren är, så god är Gud på andra sidan. Alltså, men till och med om en ond domare blir påverkad och berörd av bönens kraft. Hur mycket mer ska då inte Gud som är så god och härlig och fantastisk bli påverkad när vi börjar be till honom? Kom igen. Varför ber vi så lite ibland? Ja, det är för att vi tror inte fullt ut på att det gör en förändring, en skillnad. Men Gud vill låta oss få tro på att bönen har en otrolig förmåga att slå igenom det mest hårda, svåra och brutala. Gud har kraft och makt att göra en skillnad. Och Gud vill fylla dig med en energi av förväntan. På att Gud är vadå? En god Gud. Där ingen växling sker. Ständigt flöde av kärlek. Ständigt flöde av goda gåvor. Gud vill göra så mycket mer i ditt liv. Änkan, det var en utsatt position att vara änka på den här tiden. Både ekonomiskt, juridiskt, socialt, på alla olika plan så var det väldigt utsatt att vara änka på den här tiden. Och det är det fortfarande på olika sätt. Det är en utsatt situation att vara ensam överhuvudtaget. Men på den här tiden så hade änkan inte ens någon som talade och förde hennes talan, varken juridiskt eller socialt. Väldigt utelämnad, utebliven. Och i det här fallet som vi läser om i den här texten så tror jag att det handlar om en rättstvist där hon var på väg att tappa ett arv som tillhörde henne rättmätigt. Troligtvis var det hennes tidigare man som hade dött och att det arvet var på väg ut ur hennes händer. Därför att det var på väg in i den gamla släkten. Och hon hade rätt till det. Egentligen, men det var ingen som förde hennes talan. Hon fick föra sin egen talan. Och hon var beslutsam. Och hon gav sig inte. Och hon bröt igenom. Genom att tro på att sanningen till sist segrar. Att när vi trycker på så bryter det igenom. Det handlar bara om tryck och tid. Det är som geologi. Bara vi trycker tillräckligt länge så bryter det igenom. Om vi bara håller på med en punkt tillräckligt länge och inte splittrar upp oss för mycket. Hon hade bara ett enda fokus. Det bara måste igenom på den här punkten så slår det igenom. Det jag upptäcker ibland är att vi håller på med för många saker. Men Gud vill hjälpa oss att hitta några få punkter och se att det verkligen bryter igenom. För ser jag att det bryter igenom där så kan vi bara tro för andra områden. Vi har sett att det går att det lönar sig att sätta upp några siffror att be mot. Så vi ber när det gäller att få se, vi bad för ett tag sedan att vi skulle få in 10 nya familjer in i kyrkan. Vi fick in 20 familjer. Det var ju härligt. Därför att vi tror på att när vi ber mot någonting så händer saker och ting. Saker och ting börjar sättas i rörelse. Så jag vill uppmuntra dig att verkligen tro på bönens dimension. Jag ska bara ge dig några enkla inspirerande tankar om bön. Blir du inspirerad? Känner du att liksom... Att du blir, nu ska vi börja be. Det första är att bönen är en livsstil och inget event. Alltid borde be utan att trötta. Psalmisten säger i psalm 55. Men jag ropar till Gud och Herren ska frälsa mig. Afton, morgon och middag vill jag sucka och klaga och han ska höra min röst. Psalmisten hade förstått att bönen inte handlar om ett event. Utan det är en livsstil. Och jag vill uppmuntra dig att upptäcka att bönen kan du alltid ha med dig. Bönen handlar inte om en viss tidpunkt bara. En viss tillfälle. Utan bönen kan ständigt ske. Man kan vara i ständig bön. Därför att vi har en ande inom oss. Som alltid har kontakt med Gud. Och Gud vill låta oss få att inte vara så oerhört bara fysiskt orienterade i våra liv. Att vi är fysiskt medvetna eller själsligt medvetna. Utan Gud vill hjälpa oss att vara andemedvetna. Att upptäcka att du har en ande som alltid är med dig. Som alltid vill ha en kontakt och relation med Gud själv. Därför så är bönen för mig inte en religiös plikt. Utan det är liksom en relationell gemenskap. Det är någonting positivt, någonting som lyfter mig, någonting som inspirerar mig. Bön är det som verkligen är inte bara en religiös grej, utan det är själva grejen. Det är det som verkligen gör att blodet pulserar, att andningen fungerar. Det är det som får mig att lyfta mig högre upp. Det är det som kopplar in mig i Guds möjligheter. Det är som en pipeline som finns hela tiden till himmelen, som drar ner alla de intryck Gud vill att jag ska få in i min värld. Så bönen är för mig inte att göra en viss grej då och då, utan det är att leva i ständigt samtal med Gud. Att involvera honom i alla mina olika typer av beslut. Att involvera honom i alla olika typer av utmaningar. Att jag har en reaktion, en instinkt att när jag möter någonting så är det Gud jag går till först. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra sen. Alltså bönen är någonting som kopplar in mig på Guds möjligheter, på Guds våglängder. Så får mig att verkligen tro på att Gud är med mig i mitt vardagsarbete, i mitt vardagsflöde. Så är Gud och underlättar livet för mig i mångt och mycket. Det blir inte lika tungt längre. Utan jag känner att någon för in energi och kraft in i mina olika områden. Det innebär inte att jag inte alltid, att man inte möter prövningar och utmaningar. Men jag vet vart jag ska gå någonstans när jag möter prövningar och utmaningar. Så kan ge mig det hopp och den vila jag behöver. Så när jag blev frälst, för det är 27 år sedan. Så var det var en gammal dam som förde mig till tro på Jesus. Hon var 86 år gammal när jag blev frälst. Hon var en avlägsen släkting. Min familj tillhör ju inte någon kristen gemenskap alls. Utan jag var en vanlig härlig hedning som sprang omkring. Planlöst, hade inga planer alls. Ja, förutom att bli ingenjör. Men jag fick kontakt med den här kvinnan via min farmor. Följde med min farmor en gång till henne. Och på något sätt så var det någonting hos henne i den atmosfär som fanns i rummet. Hon var reumatisk, djupt reumatisk sjuk. Kunde inte röra sig ur lägenheten. Var en av de många människor som finns runt omkring oss, lite anonyma. Men när jag klev in i lägenheten så bara kände jag att här är någonting som jag inte har mött någon annanstans. Här finns en atmosfär. Här finns Gud. Här finns någonting som får mig att verkligen känna att det finns någonting utöver det vanliga. En mättnad av kärlek, en mättnad av tro, en mättnad av favör. Och jag började besöka henne lite regelbundet då och då, bara för att liksom uppmuntra henne. För att hon var ju ensam med någon gammal och hade inga släktingar. Jag besökte henne. Hon hade ett enda huvudmål varje gång jag kom och besökte henne. Det var att få be med mig. Oavsett om jag var frälst eller inte, oavsett om jag bad eller inte, så ville hon alltid få mig att börja be. Vi hade våra små kaffestunder, men sen så slutade det alltid med att hon tog fram Bibeln. Och så läste hon Bibeln och så bad hon en bön. Så sa hon, Anders, nu är din tur att be. Och jag liksom, visste inte, jag kunde inte be alltså. Det var att jag kände inte Gud, men jag försökte på något sätt. Men jag blev så oerhört påverkad av hennes böneliv. För hon bad hela tiden, hon var ständigt i bön. Och efter några år så tog jag själv emot Jesus och fick uppleva hur Gud kom in i mitt liv. Och jag besökte efter en kyrka som jag kunde på något sätt koppla med. För jag blev inte kristen i en kyrka utan utanför. Men det jag blev född in i, det var gemenskapen med Nanny, 86 år. Och jag blev extremt präglad av den kultur hon hade byggt. Och det var en bedjande kultur, så jag föddes rakt in att bli en bedjare. Och fick med mig den typen av DNA in i mitt kristna liv. Att upptäcka och leva i bönen. Inte som någonting på sidan om, utan någonting som var själva grejen. Samtalet med Jesus hela tiden. Och upptäcka den dimensionen. Så Gud vill låta dig få upptäcka att bönen inte bara är ett event, utan det är verkligen en livsstil. alltid borde be utan att tröttna. Nummer två är att bönen vill hålla ditt mod uppe. Vi möter saker och ting hela tiden som vill göra oss modlösa. Vi möter saker och ting, rapporter. Vi ser saker. Vi ser olika typer av problem. Men Gud vill ge oss en öppen dörr till ett rum som gör oss inspirerade på nytt. Som fyller på med ny tro på framtiden. Jesus står och säger i Lukas 18:1, berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. Det här ordet tröttna är det grekiska ordet enkenkao, som egentligen betyder give up eller ge upp. Eller bli fylld med negativa tankar. Alltså att fylla sig med någonting negativt. Och direkt vi börjar liksom få ett för stort koncentration av negativa tankar och negativa intryck i oss, så blir vi passiva. Vi ger upp, vi slänger in handduken. När brytpunkten kommer någonstans, när vi tar in så mycket negativt, så att det blir som ett sänke för oss. Vi är på väg neråt. Men Gud vill kapa det sänket och få oss att flyta upp som en kork igen. Genom bönen. Gud vill få dig att upptäcka att bönen kan lyfta dig upp i vilken omständighet du än befinner dig. I vilken situation du än befinner dig. I vilka problemområden du än befinner dig, så finns det alltid hopp. Det finns alltid en framtid. Så istället för att slänga in handduken, så vill Gud att vi ska komma till honom. Slänga oss i hans famn. För att det mänskliga är att bli trött. Jag tror att någonting som jag upptäcker, som jag hör många säga, i alla fall i Sverige, det är att vad trött jag är. Jag är så trött. Och många är trötta för att det är väldigt mycket arbete som finns runt omkring som tar energi av oss. Tröttheten finns runt omkring oss. Men Gud vill hjälpa oss att hantera tröttheten. Att ta en kort break. Jag upptäckte, det måste vara ett ålderstecken. Jag åkte ju från färjan här nu igår, tidigt på morgonen. Jag hade faktiskt inte sovit någonting på färjan. Ingenting alltså. Inte en sekund sovit. Men jag skulle köra bil hit upp då och körde. Och faktum var att borta vid Porr, heter det så, Björneborg, så blev jag trött. Jag hade aldrig varit med någon gång att jag blev trött när jag kör bil. Alltså. Men jag blev faktiskt trött. Och gjorde det jag aldrig har gjort tidigare. Det var jag körde av vägen. Alltså planerande. Och slocknade helt enkelt. Var helt borta en halvtimme. Det är för att den fysiska ansträngningen blev för mycket och jag började närma mig 50-årsstrecket, sakta men säkert. Så troligtvis så är det ett ålderstecken. Jag har aldrig varit med om det tidigare. Men vad skönt det är att vila en stund, eller hur? Vad skönt det är att hämta energi. Men sen komma tillbaka till vägen igen och fortsätta vägen framåt. Men många stannar kvar i den här tröttheten. Stannar kvar på sidan av vägen. Stannar kvar på sidan av allting och åker inte vidare igen. Det var så skönt och bekvämt och liksom tryggt att vara i den trötta atmosfären. Som att ta sig inte vidare. Idag finns det massa människor som tröttnar på sina äktenskap. Man tröttnar på sina kyrkor. Man tröttnar på sina jobb. Man tröttnar på en mängd olika plan. Men Bibeln har inte kallat oss att tröttna och ge upp. Vi kan tröttna och vila. Men vi ska upp igen. Vi ska upp på banan igen. Vi ska upptäcka att istället för att ge upp mitt äktenskap, istället för att ge upp mina relationer, istället för att ge upp min vänskap, istället för att ge upp min kyrka, så ta inte någon be istället. Sen kan du ta ett beslut. Kom on. Men oftast så tar vi ett beslut på grund av tröttheten, inte på grund av vad anden säger. Inte på grund av vad Gud säger. Inte på grund av vad tron säger. Den här änkan hade kunnat ge upp för länge sedan. Hon mötte motstånd, hon mötte prövningar, hon mötte olika hinder. Hon har kunnat köra av vägen och tänkt att nu är det färdigt, nu tar jag och bara ger upp, give up. Men istället så var det någonting som motiverade henne. Så fick henne att gång på gång gå tillbaka och fortsätta vägen framåt. Och det ska du också göra. Gud vill att din kyrka ska få växa. Gud vill att din kyrka ska få gå vidare framåt. Gud vill fylla dig med en fighting spirit. Gud fyller det med lite finsk sisu, heter det så. Finns det kvar här i Finland? Ja, den har inte gått till Sverige. Nej, den är kvar här i Finland, eller hur? Amen. Håll kvar den i Jesu namn. Det är från himmelen, kan jag säga. Den behövs. Vi behöver lite fighting spirit. Vi behöver det här som liksom får oss att inte ge upp, utan tro på en framtid. Winston Churchill säger så här: ge aldrig upp, sa Winston Churchill. Ge dig aldrig upp. Aldrig, 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 aldrig. I någonting, stort eller smått, viktigt eller ringa, ge dig aldrig. Ge inte upp i motstånd. Ge inte upp för den ondes till synes övervinningande, överväldigande makt. Det var att det finns en framtid. Det finns en andra sida. Det finns någonting som är starkare än motståndet. Och det är Gud. Det var att han som bor i oss är starkare än den som är i världen. Kom igen. Det som är i oss är starkare än det motstånd som jag möter. Till och med mina egna olika typer av motstånd i mig själv är Gud starkare än. Min egen vilja, min eget motståndskraft. Men Gud vill fylla det med tro. Och ge dig den här finska, himmelska sisu. Som min morfar hade. Min morfar kommer från Pori, i de här trakterna, eller lite längre ner. Och han var med i 3 krig och slogs för Finland. Inbördeskriget plus 2 krig till. Och han gav aldrig upp i att försvara sitt land, att försvara sin familj, att försvara sitt fosterland. Till och med när kriget var slut mitten på 40-talet så tog han med sig bössan hem och skarpladdade den och la in den i garderoben. För han trodde alla att det skulle bli fred. Han var alltid beredd på, kommer ryssen igen, nu kan det vara en annan fiende ibland, så har jag skarpladdat gevär. Till slut så fick en av grabbarna tag i geväret och sköt hål i taket. Och då var det slut med skarpladdade gevär hemma i garderoben. Men han gav aldrig upp. Han hade det här tågan av att även om det skulle komma en katastrof igen, så är jag här igen. Jag vill vara med och bryta igenom. Så Gud vill ge dig Gud har gett dig ett senapskorn av tro. Och den senapskorn av tro kan vi välja att lägga på olika sätt. Vi kan välja på att tro på oss själva, och det är rätt. Men vi kan också koppla in med Gud direkt. Och när vi kopplar in med Gud så märker jag att det här senapskornet av tro har en förmåga att accelerera. Och bli någonting större. Bli någonting mera substantiellt. Blir någonting mer fastare. När jag lägger in det här lilla senapskornet av tro i en atmosfär av Jesus, så är det som ett växthus och det bara tar fart. Jag märker det när jag tar en stund av bön. Även när jag möter mycket negativa rapporter ibland i min egen kyrka och jag möter saker och ting, människor som säger ett och annat till en. Så märker jag att bara jag tar en stund, den här halvtimman på morgonen i bön inför Herren, så får jag en helt annan framtidstro. Någonting kickar igång på insidan av mig. Och jag ser att de här sakerna är inte så stora som jag möter. Det finns någon som är mycket större. Vi har förmåga att överdriva ibland våra problem och bekymmer, eller hur? Och gör dem så enormt stora. Du vet vad Gud gör, det är att han förminskar dem. Och du ser en större bild av Gud istället. Du ser en större verklighet, du ser en större framtid. Men ibland så är vi så fyllda med det här, de här problemen vi möter, så att det tar upp hela världen. Så Gud ryms knappt. Han är liksom där för Gud utrymme. Och det stora är så enormt. Men Gud vill förminska allting. Han vill trycka ihop det. Come on, somebody! Och Gud vill få att du ska se att det finns en större Gud än dina problem. För problemen är inte din Gud. Gud är Gud, kom igen. Och han har makt att fylla dig med energi, tro och förväntan på framtiden. Så Gud vill ge dig en rejäl portion av fighting spirit. Filipperbrevet 4:6-7 säger så här: gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar, stryker jag under det, i Kristus Jesus. Era tankar i Kristus Jesus. Era tankar, inte i problemen, inte i det som gör dig nervös. som får dig att inte sova på nätterna. Utan era tankar i Kristus Jesus. Det är där du har din frid, det är där du har din trygghet, det är där du har din framtid. I Kristus Jesus. Och det är inte lätt. Men bönen för oss dit. Come on. Bönen för oss in i den dimensionen. När vi ständigt lever i en meditativ kontakt och reflektion med Jesus. Så dränerar vi ut alla stresshormoner. Och fyller oss med glada endorfiner. Kom igen. Så att till och med vi får till och med ett ansiktslyft. Av den heliga ande själv. Kom igen. Han fyller dig med lite positiv kraft. Så att du känner att du kan le mot framtiden. Så Gud är en god Gud. Och Gud vill fylla dig med en framtidstro. Gud vill fylla dig med sin kapacitet att aldrig ge upp. Bön startar också mäktiga processer. I Lukas står det att i samma stad fanns en änka, vi har nyss läst det. Och änkan hon pushade på hela tiden. Så att den här domaren till slut började komma in i en process. Jag tror att varje gång vi ber så sker en process. Varje gång du säger Jesus så sker det någonting. Varje gång du talar Jesus över din kyrka. Varje gång du talar Jesus över dina barn. Varje gång du ber en enkel bön för dina barn så sker det någonting i andevärlden. En process, en positiv process sätts igång. Någonting skiftar, någonting förändras. Någonting positioneras om. Någonting förbereds. Någonting öppnas. Någonting kommer på glänt. Någon typ av hunger skapas. Och när Nanny som var 86 år gammal fick kontakt med mig. Och började be för mig målmedvetet. Hon bad för mig hela livet egentligen. Så som tonåring så hade jag ju så mycket kompisar. Det var ingen av dem som var kristen. Ingen gick till kyrkan. Ingen höll på med de typerna av aktiviteterna. Men jag kunde sitta i högstadiet. Och få bara det jag satt. Kan jag få sån otrolig längtan och hunger. Efter Guds ord. Jag hade knappt läst Bibeln. Och jag visste att det fanns en Bibel inne i uppehållsrummet. I rummet bredvid. Klassrummet. Så jag smög iväg dit och hittade den Bibeln och började läsa i skymundan. Hoppas ingen skulle se mig. Jag fick en sån dragning till Guds ord. Helt oförklarligt, från ingenstans. Så bara landade någonting av en hunger efter Guds ord. Jag bara måste få tag i en Bibel. Jag måste bara få tag på ett Johannes evangelium. Jag måste få tag på ett... Någonting måste bara komma in i mig av Guds ord. Jag började läsa Bibeln och fick en sån längtan efter. Jag tror att det var hennes böner. Jag tror att det var Nannys böner som skapade hunger i min ande. Och när du ber för dina barnbarn, när du ber för dina syskonbarn, när du ber för din församling så skapas en hunger. Efter Guds ord, efter Jesus. När vi ber så sker det någonting i andevärlden. Vi ska tro att direkt du bara säger Jesus så sker det någonting av en positiv effekt bland dina nära och kära. Och Gud vill fylla dig med den trons inställning. Ropa till mig så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting. Som du inte känner till i Jesaja 33:3. När vi börjar ropa till Gud så börjar Gud ge oss en större bild. När vi säger vårt lilla till Jesus så säger han sitt stora amen till oss. Så Gud vill ge dig en större och större bild. Jag kommer ihåg när vi var pastorer och jag Camilla i en pionjärkyrka nere i Skåne. I Hör heter den platsen. Hör! Liten plats. 15 000 människor bor där. Skåne är inte känt för väckelse. Skåne är inte som typ, vi har ju i Sverige ett ställe som vi kallar för Lilla Jerusalem. Det heter ju Jönköping. Hela den trakten kryllar av kyrkor. I Skåne så är det liksom ett väldigt sterilt andligt landskap. Det är mer känt för främlingsfientlighet än någonting annat. Dit blev vi kallade att vara med och att bygga en pionjärkyrka som heter Karisma. Och det var en liten grupp på 25 personer som fanns där när vi kom. Och vi hade inga, det fanns ingen ekonomi. Ekonomin var helt förödd. Det fanns inga, den lokal vi hade var helt förstörd. Det var en gammal biograf där bänkarna föll omkull. De var ihopsatta och kunde mitt att bara falla fullständigt rakt ner. Så det var en ganska farlig kyrka. För hela golvet lutade uppåt så här. Och satte man sig fel så kunde bänken falla. Så det var på egen risk. Den kyrkan var väldigt sunkig. Det var hål i taket. Det väckte svampar. Det var ingen svampodling. in i kyrkolokalen. Och det fanns inga möjligheter, men det vi gjorde där, det var att det enda vi kan göra nu, det är ju alltså att koppla med Gud. Vi kan inte koppla med något samfund direkt, vi kan inte koppla med någon annan organisation. Det finns ingen som stöd oss direkt. Det var lite hett på den tiden också, det här med att vara pionjär. Så du fick inte mycket hjälp faktiskt från centralt håll. Nu är det en helt annan situation när Pärla kommer. Men på den tiden så började vi be. Och vi bad 2 timmar varje morgon, 5 dagar i veckan under ett helt år. Vi gick upp 6 på morgonen och bad till 8. Och det var jättejobbigt. Fruktansvärt tungt. Det låter ju tungt bara tänka tillbaka på det. Jag var så trött alltså. Varenda gång jag skulle gå dit. Helt slut. Men någonting skedde varje gång efter ungefär 15-20 minuter. Så glömde jag bort tröttheten. Jag glömde bort den här jobbiga känslan i kroppen. Någonting bara klev in i rummet. Och vi kände att vi börjar se vilka otroliga möjligheter Gud har för oss. Vi börjar upptäcka hur Gud liksom börjar lägga in drömmar, visioner, tankar, idéer. Vi börjar drömma om att göra låsonsskivor. Vi var bara 25 personer. Men vi började drömma om att få göra låsonsskivor. Faktum var att från den stunden efter vi hade bett det här året så började vi producera låsonsskivor. Vi gjorde 2 stycken. Det var en fantastisk tid. Vi började också se människor bli frälst. Efter det året så bröts någonting av stagnation över kyrkan. Och vi fick de närmaste 2 åren döpa 26 stycken. För oss var det väldigt, väldigt stort att få se människor bli frälst. Men bönen, jag tror att bönen var själva grunden och startskottet. Och jag gjorde samma sak när jag kom till Gilead efter några år. Och satte igång samma böneprocess där också. Det var nattbön och kvällsbön och morgonbön och alla möjliga olika typer av böner. Bara för att liksom få en rejäl trosinjektion. Och vi upptäckte att det vi satte igång av bön fick vi se resultatet av 2 år senare. Men bara för att du inte ser att det sker på en gång betyder det inte att ingenting sker. Utan processen är igång. Sakerna är igång. Positioneringen är igång. Saker och ting håller på att bli allt vad Gud har tänkt. Så när vi ber så är det inte säkert att du ser allting. Änkan såg inte allting på en gång, vad som skedde i domarens skalle. Hon hade ingen aning om vad som skedde i hans hela system av känslor. Men någonting var på gång på insidan. Och det är som en droppe som liksom landar på en sten. Det sker ingen effekt första gången, men efter miljoner gånger så börjar det urgröpas någonting. Och till slut så går det igenom. Och Gud vill låta dig få upptäcka att när du ber så sker det positiva processer i det fördolda, men som kommer att bli synliggjort. I det fördolda sker det mesta faktiskt av tillväxt och framgång. Men till sist så blir det synliggjort. Så alla kan se det. Men det är enormt många processer som har skett innan man får se det synliggjort. Bönen är en sån bit, för det handlar om tro. Till sist 4. Det är att bönen ger dig också uthållighet. Det är en uthållig tro. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Gud vill inte att vi ska vara liksom shortcuts. Alltså kortdistanslöpare. Utan Gud vill att vi ska hålla på i det långa loppet. Jag ser många som är lite äldre här. Ni har hållit på länge. Och med helt övertygad om att ni har väldigt mycket kvar. Jag tror att det bästa ligger framför er. Kom igen. Jag tror att det ni har fått upplevt hittills har varit en förberedelse för det som komma skall. Jag tror alltid att det bästa ligger framför mig. Och det kommer jag inte att upptäcka när jag kommer till himmelen. Det var det bästa. Men Gud vill ge dig en ande av tro på att det bästa ligger framför oss. Gud vill ge dig en motivation hela tiden att hålla igång, att ha målet i sikte, att se att någonting ligger där framme som ännu inte är uppfyllt. Och Gud vill ge dig den trosinjektionen. Det finns en hjälte i kyrkohistorien som heter George Müller. Han byggde barnhem i England. Han var ju tysk, men han byggde barnhem i England och var en förelöpare för all typ av barnhemsbygge som vi i modern tid får se väldigt mycket av, kanske i tredje världen. Men England var fattigt på 1800-talet. George Müller såg fattigdomen. Han såg alla barn som ingen brydde sig om. Och han började bygga barnhem. Och han började ta trosteg. Han hade en väldigt intressant metod. Han skickade ut något brev för att be om ekonomiskt underhåll. Utan han bad in alla pengarna. När han såg någon rik någonstans så började han be för det. Och så bar han in hennes pengar eller hans pengar in i sin verksamhet. Så de kom frivilligt och bar fram gåvorna. Han har en otrolig dimension i att tro på Gud. Att Gud ska välsigna det verk som han hade startat. För det var inte George Müller som startade verket. Det var Gud som lade in drömmen i honom. Han var också en själavinnare. Han bad människor till frälsning ständigt. Och han hade 5 personer som han bad för under hela sitt liv som han verkligen ville se bli frälst. Och under sin livstid, under sina över 60 år i bön för de här människorna, så såg han 4 stycken bli frälst. Han såg de personen bli frälst, ta emot Jesus. 4 stycken av de här 5. Och han gav ett vittnesbörd om den femte, att den personen också skulle bli frälst. Han säger så här: en stor poäng är att aldrig ge upp för en bönesvaret kommer. Jag har bett i 63 år och 8 månader. Han var ganska noggrann på att räkna. Men han slarvade inte bort sina böneämnen. Han visste exakt vad han bad för. Det ska du också veta. Du ska veta vad du ber för. Så att du sen kan tacka Gud när det kommer. Kom igen. Var konkret. För en man. Han är inte frälst än, men han kommer att bli. Hur skulle det kunna bli något annat? Jag ber ju. Ha! Jag gillar den inställningen. Jag ber ju. Och Gud hör bön. Så han bad i 63. Och faktum var att mannen blev frälst 5 månader efter George Müllers begravning. Tog emot Jesus. Det är dokumenterat i hans memoarer. Jag tror att Gud vill ge oss den typen av tåga. Inställning. Uthållig tro. Inspiration. Inte bara tro för en kort stund, utan tro för hela livet. 63 års tro. Det skulle jag vilja ha, eller hur? Jag skulle vilja på min 65 år till i alla fall. Och bara tro på Gud. Och bryta igenom i steg efter steg. Gud vill ge dig den trons ande som den här änkan hade. Men frågan är, som Bibeln säger, kommer det att finnas en sådan tro på jorden när han kommer? Jag tror att den finns här. Jag tror att den tron av uthållig genombrottsförväntan finns i det här rummet. Jag tror att den tron vi Gud får landa på insidan av oss, att inte ge upp utan hålla fast vid att för Gud är allting möjligt. Gud vill ge den typen av inspirationell bön för den framtid som ligger framöver. Jag tror att när jag tänker på vad Gud vill göra här i Vasa exempelvis, så tror jag att det är bara början jag har sett. Jag tror att Gud vill göra så mycket mer. Gud vill göra så mycket mer när det gäller att få beröra extremt många människor för evangeliets skull. Men jag tror att bönen är en väldigt stark möjlighet och en grund för att få se nästa skeende ske. Och Gud vill förlösa en otrolig bönens våg, en bönens ande. Jag ska tala lite mer om lite grann om hur Gud vill förlösa mycket av bönens ande här. Gud vill göra det lätt för dig att be. Spontant börja be. Mitt i natten börja be. Du kan vakna upp och få känna en längtan av att be. Det kan vara att du ska be för någon missionär. Alltså Gud vill ge dig en bönedimension som är fenomenal. Där vi börjar upptäcka att när vi ber och vi kan börja, liksom börja skriva in i våra böcker, så kan vi börja be när vi börjar be för någonting och sen börja skriva in när bönesvar kommer. Gud vill ge dig den typen av loggbok där du ser och som kan vara en otrolig inspirationskälla för ditt liv. Så vi ska be bara kort här att du får tag i denna bönens dimension. Att du får en förnyad tro på bönen. Jag vet inte vilken situation du befinner dig just nu. Jag vet inte vad du går igenom just nu i ditt liv. Jag vet inte vilka saker som du möter just nu. Och du kanske inte ens har så stora utmaningar i ditt liv. Men Gud vill ge dig utmaningar. som är större än att du klarar av. Men med Gud så klarar du allt. Vi har upptäckt att Gud stretchar oss alltid att göra någonting som vi inte klarar av hela tiden. Det mesta vi har gjort har varit risk. Stora risker. Men det har tvingat oss att be. Och när vi har bett så har vi fått. Och det har brytit igenom. Och Gud ger dig den typen av dimension också. Gud är en god Gud. Ska vi bara be tillsammans? Jag tror att det finns en som känner att jag vill överlåta mig mer till bön. Jag vill upptäcka bönens kraft. Jag vill upptäcka bönens dimension på ett nytt sätt. Jag vill komma in i bönens vila. I bönens kraftfält. I bönens förvänta. Jag vill leva ett liv som är rikt på Guds avtryck i mitt eget liv. Jag vill inte bara jobba i egen kraft. Jag vill bara samarbeta med den helige ande. Jag vill bara samarbeta med bönens dimension. Finns det här inne just nu som känner att jag vill få tag i ännu mera bön? Kan du Camilla sätta dig vid pianot och spela lite grann? Jag ska bara be att den helige ande får komma och beröra dig med en bönens ande. Att du får tag i bönens dimension. Gud vill ge dig. Jag känner själv personligen, vi är på väg att gå in i nästa fas. Både som familj och som församling. Och jag känner själv att Gud tar mig tillbaka till grunderna. Det finns så mycket man kan göra, men Gud säger, gå tillbaka till där du startade. Gå tillbaka till korset, gå tillbaka till grunden, gå tillbaka till relationen. Gå tillbaka till gemenskapen, gå tillbaka till samtalet med den levande Jesus. Det är bra att samtala med människor, men det är väldigt viktigt att samtala med Gud också. Det är väldigt viktigt att ta den tiden, lägga in i sin kalender. Men också spontant, varje gång jag möter olika typer av störningar i livet. Att jag då inte låter känslorna fullt ut ta över, utan att jag verkligen kommer till Gud som fyller mig med frid, vila och kraft. Det finns en som just nu kanske känner att du har en hunger efter att du vill se mer. Du är riktigt, riktigt nöjd. Det finns någonting som du fortfarande känner att...